Det finns så mycket att titta på när sommaren kommer till oss. Grodor som hoppar i bäck och damm och kalvar som nyss kommit loss.
Barfota utan strumpor och skor ska jag vandra med dig.
Den 12 1949, då föddes jag i Gävle, Oskar Lennart Forsken, en liten grabb, eller liten och liten, 4990 kan man väl inte påstå är litet. Jag föddes på Brynäs, det var ett riktigt arbetarkvarter i Gävle som sagt var. Det var jag, min äldre bror Ove, Maj och Rola, mina föräldrar. Och de 10 första åren i Gävle så bodde vi i ett rum och kök. Det var kallvatten, det fanns ingen värme utan... Pappa och mamma fick använda spisen och kakelugnen för att vi skulle få någorlunda drägligt. Och vintrarna framför allt, de var ju inget roliga. Det kunde vara 15-20 grader kallt. Och när man var 5-6 år, springa ner till utedasset som var ute på gården. Det var inte så roligt. Så var det så här i Gävle på den tiden att det var inte mycket bilar, det var allt möjligt. Så där. Allt, och så var det ju lite fattigt uppe i de här arbetarkvartererna som brukligt var. Och mina föräldrar, pappa då, körde både lastbil och han körde även taxi extra. Och min mor hade någon gång då jag var 3-4 år så började hon att jobba på taxiväxeln också lite extra. Och då fick ju då grannfruarna, så att säga, grannmammorna passa mig. Så det blev också en tuff inledning för att de var ju hårda. Hade man gjort något sattyg, om man svor eller inte hälsa på någon äldre eller någonting. Ja, då fick man en sån örfil eller en dask i arsel. Och inte nog med det. Sen kom ju mamma hem och fick reda på det där. Så då fick man dubbelt upp varje gång. Så tidigt fick man lära sig att sköta sig. Men tyvärr så lyckades jag inte så bra med det. Sen hade vi ju då djungeltelegrafen. Det fanns ju inga mobiltelefoner. Det var ju liksom bara de där gamla vanliga telefonerna. Men farsan, han var bra så det. För att Ahlgrens som gör de här bilarna och allt möjligt annat. Soptippen som var före, då körde man ut allt möjligt skit på den. Det var liksom inte som det är idag. Och då gick djungeltelegrafen, för då såg han kanske att det kom en bil från Ahlgrens som körde ut på, någon såg det och körde ut på soptippen med det här och tippade av lite deformerat godisbilar, alltså som inte gick att sälja. Vi kunde vara 40-50 unga som satt där åt direkt på soptippen och så tog vi naturligtvis med oss hem. Under den här tiden, de 10 första åren, så var mina föräldrar, framförallt på pappa då, som det var bara motorsport som gällde. Jag åkte på speedway, jag åkte på stocker, jag åkte på allt möjligt, novemberkåsan och sånt här. Motorintresse var det i hela familjen utanför mig, jag var aldrig riktigt intresserad. Sen förändras ju allting då, ungefär måste vara 59, jag var 10 år då. Så flyttar vi då till en stadsdel som heter Stixlund och där ligger travbanan precis... Bara, vad kan det vara, 5, 6, 7, 800 meter jämte där jag bodde. Och du kan ju tänka dig att vi kom dit. Vi kom in, 2 rum och kök. Det var dusch, det var toalett och så var det, alltså innetoalett och så var det ju badkar. En spis, kyl och frys och så nere i källaren var det ju tvättmaskiner och allt möjligt, mangel och sånt. Och jag förstod inte varför min mor grät så mycket, men hon kom ju naturligtvis till paradiset. Nu kan jag tänka att ha gått där i 10-12 år och i kallvatten och allt sånt här. Så att det blev ju väldigt, väldigt bra. När jag kom till Stixlund, då började jag i årskurs 4. Och där blev det en förändring i det hela för att jag hamnade jämte, man satt 2-2 nämligen i varje bänk på den tid. Och då hamnade jag bredvid en kille som heter Roger Nygren. Och Roger Nygren, det var en kille som redan då var otroligt intresserad av trav. Han hade travprogram i princip i kartbok, i varenda bok. Och jag fattar ju ingenting. Vad är det för dum jävel ungefär som sitter och tittar med några hästar som ska springa runt? Jag begrep ingenting av trav. I alla fall så jag blev lite intresserad, för han tjatade på mig hela tiden att du måste följa med ner och se hur det är. Och efter, ja, jag vet inte hur länge han höll på att tjata på mig, så följde jag med honom någon eftermiddag. Och jag tyckte det var kul och sen fortsatte det där, det blev ju mer och mer. Så blev det att jag började hänga där nere i stallarna och det blev det ju då att man fick göra det här skitjobbet som alla fick göra på den tiden. Man fick mocka skit, man fick vattna hästarna, man fick smörja selar. Och sen var det ju då drömmen naturligtvis som man fick åka med tränaren eller någon som jobbade där och sitta bredvid och i den här långsamvagnen och känna det här fantastiska. Och så fick man börja hålla i tummarna lite då och då. Ja, då blev det kört va? För min del. Det här var min grej. Va? Det var väl bra det, för jag kom in på travet och började ju jobba med det här och se det mera i skolan. Men på den här tiden då jag var ungefär, jag skulle tippa en, 13, 14, 15, i yngre tonåren i alla fall. Jag var ju född i december. Jag var ju klart mindre än alla andra till växten, även om jag var väldigt stor där föddes. Lite dåligt självförtroende, naiv. Och hur skulle jag kunna imponera på brudarna? För mina liksom kompisar var ju huvudhögre än mig. Och, så det blev ju liksom, ja, man skulle ju börja röka. Det var ju självklart att man skulle röka, för då var man ju tuff. Så det börjar man med, och så börjar det ju lite grann då med lite öl och sånt här mellan ölets ljuva tid och allt vad det var. Men så hade jag en benägenhet, och hur skulle jag imponera på tjejerna? Ja, då börjar man, jag skulle slåss då, vet du, och det var ju inte klokt egentligen, men det var mycket, mycket slagsmål, det var mycket stryk, jag fick mest stryk, jag var nästan aldrig att jag lyckas så att säga vinna ett slag, utan det var blå ögon, det var ju någon utslaget och man fick sy lite grann, och mina föräldrar var ju inte glada, va? Och någonstans kände jag själv att det här, jag behöver göra ett avbrott på det här, komma därifrån, och lyckligtvis så lyckas jag med det. Även om travet visade sig bli bra för mig i slutändan, så var det inte liksom det jag hade tänkt på från början. När man gick i sexan så skulle man söka, man kunde ta realen eller studenten. Och för min del var det realen som gömde. Och jag hade bra betyg så jag kom in utan något problem. Problemet uppstod efter ungefär en termin. Då hade jag ju börjat bli så väldigt intresserad av travet. Så att då bussen åkte till, jag skulle genom hela stan, då stannade jag utanför travbanan, för det var en hållplats, steg på eftermiddagen och liksom låtsades då att jag hade varit i skolan. Men det uppdagades ganska fort, så jag fick helt enkelt hoppa av, och det var inte så konstigt, jag var ju aldrig där. Och så fick jag börja så att säga om igen i klass 7 eller någonting, det var, vill jag minnas. Men sen började då travet att ta över mer och mer, och det var ju så att jag började då jobba hos en kille som heter Eivind Höglund, och där körde jag mitt allra första lopp. Det var 1968. Jag hade väl precis fyllt 18 år och jag körde en häst som hette Lady Go och var trea med den. Och då ska man veta att på den tiden så vände både ettan, tvåan och trean upp, och du kan tänka mig, alltså där fick vända upp, även om jag var liksom trea mål, så kändes det fantastiskt att liksom köra förbi publiken där, för på den tiden var det folk också där. Det var en höjdare. Och jag jobbade på den ett tag till då, drygt ett år, så blev jag permitterad hos Eivind Höglund, och då stod man där och tänkte, vad ska jag göra nu då? Men så hade jag några kompisar som jobbade nere på Erikssunds säteri hos Ellert Larsson som var arbetsgivare, men han hade ju då Björn Larsson och Bengt Larsson. Björn är ju då pappa till Fredrik och Henke Larsson som är tränare numera. Så jag ringde ner och frågade om det fanns jobb. Jajamän, sa de, det fanns det. Och där rullade på, jag trivdes jättebra. Jag träffade min nuvarande fru Marianne. Hennes pappa jobbade som stallförman där och skötte då avelsbiten, det vill säga hingstarna och fölstorna. Och så skulle Björn och Bengt åka på semester efter, jag tror jag hade jobbat där i 4 år då. Så sa Björn till mig, du, när vi åker bort nu så får du köra hästarna under tiden. Och det kan jag tänka dig, man var ju som en kung, man sprang och väntade bara på att travprogrammet skulle komma. Och mycket riktigt, det kom ju då från Sundbyholm eller Gävle eller vad det nu var. Och jag letade och hittade de här sundhästarna. Men det var bara det att då hade ju pappan, Ellert Larsson, som egentligen var min arbetsgivare, satt upp sig själv. Och jag blev ju skogstokig, förbannad, besviken, visste inte vad jag skulle göra. Och i den vevan så hände det någonting. Då fanns det en tränare på den tiden i Gävle som hette Gunnar Wallberg. Han var otroligt stor, jag tror han hade 17 eller 18 raka championater. Borde väl vara den största tränaren i Gävle genom tiderna. Och han ringde mig i den vevan och erbjöd mig jobb, för han skulle flytta ner till Halmstad som var nyöppet, och fick inte med sig alla anställda, frågade om jag var intresserad, och jag tackade ja direkt. Och ångrade mig som fasen efteråt, för jag trivdes så bra på Erikssund, jag ville vara kvar egentligen, men så tyckte jag, har jag lovar, och så fick jag ju stå för det. Det var inte mycket att be för. Efter då, den här uppsägningstiden och så som gällde, så blev det så att jag flyttade ner till Halmstad och Gunnar Wallberg. Det var tre andra som jobbade hos honom och ingen av dem var intresserad att köra lopp. Så jag fick köra alla hästar egentligen som inte Gunnar Wallberg kunde köra. Vilket gav mig rutin och jag började vinna lopp. Och man blev stärkt och man blev tuffare och tuffare. Och liksom det kändes riktigt, riktigt bra. Ja, då fick Gunnar Wallberg för sig att flytta hem till Gävle igen efter 2 år. Och det var ju liksom inte vad jag hade hoppats och förväntat mig. För vi hade det bra ihop på alla sätt och vis. Men då fick jag börja jobba hos en annan tränare där nere som heter Dan Wegebrand. Och där, om jag fick köra mycket lopp hos Gunnar Wallberg, så blev det ännu mer hos Dan Wegebrand. Han var ju en av de tidigare. Det var ju Dan Wegebrand och Thomas Nilsson var ju de stora då på Halmstadtravet. Och de slogs ju alltid om championatet. Dan Wegebrand hade en kanonhäst på den tiden som hette Exli. Den hästen var den, egentligen den första hästen som jag lyckas vinna lite större lopp med. Jag vann ett lopp som heter Walter Lumbers Memorial på Solvalla där jag var lärling då. Och sen var jag ner till Gelsenkirchen, det var ett stort lopp och slog hela Europa-eliten. Och det var ju en otroligt kick liksom att i det där läget komma ner då, som ganska färsk och orutinerad, vinna ett sånt lopp. Men alltså jag som inte hade haft någon självförtroende, det började byggas upp mer och mer. Jag blev till och med barnchampion fast jag fortfarande var lärling. Och jag vet inte om jag är den första eller enda eller hur det är som har blivit det. Men det var ju otroligt stort. Det var otroligt stort att bli champion. Men det hade lite. Det fanns en sak i det här som spetsade till det hela. Jag spelade ishockey på den tiden också. Och vi var ganska bra faktiskt. Vi spelade i nuvarande allsvenskan, det vill säga under elitserien. Och det var egentligen Halmstad som jag blev känd som hockeyspelare. Jag var mycket omskriven då i socken. Jag var också omskriven då det gällde trav. Vid den tiden så började jag mogna. För det första blev jag någon. Jag kände att jag var någon. Jag var omskriven. Det kändes bra. Och i den vevan så började ju barnen att trilla ner. Det var ju Fredrik, Peter och Madeleine. Det är klart att mogna ju då det blir pappa också. Och under den här tiden så blev jag uppringd av en stortränare uppe från Solvall. Och då skulle du veta att jag hade kört några lopp på Solvalla och man såg ju upp till de här alla bröderna Nordin, det var ju Håkan Wallner och det var ju Bernt Lindstedt och allt vad de heter, Stig H. Och då ringer Gunnar Nordin utav alla till mig en kväll. Och då hade vi fått vårt första barn och jag hade blivit champion som sagt var. Och så säger han, eller han erbjöd mig ett jobb som första man då hos honom, för att han var ju sjuklig på den tiden. Och jag tänkte, jag hörde rösten när han presenterade sig, jag tänkte vad är det här? Det var ju liksom så overkligt. Och jag fick ju naturligtvis betänketid, så han ringde upp då 2 dagar senare. Och då hade jag ju tänkt igenom det här ordentligt och prata med Marianne och frugan. Och då hade jag ju som sagt blivit någonting där nere och jag tänkte flytta upp till Solvalla där jag var en liten skit, tänkte jag. Så jag bor kvar här för nu vet jag att jag liksom har kommit en bit och jag vet vad jag har. Om jag hade flyttat till Solvalla så vet man aldrig vad det hade blivit och det svaret kommer vi aldrig få. Men med facit i hand så blev det väldigt bra att jag blev kvar i Halmstad i alla fall, tycker jag. Det här med att vara skadad och inte liksom vara med på matcher eller kunna köra lopp, det fanns ju inte för mig, va? Jag tyckte att det fanns hockeyspelare åtminstone då jag var i Halmstad som liksom kände efter, de kunde harkla sig och hosta och känna, nej, imorgon kan jag nog inte vara med och spela för jag är nog förkyld eller någonting sånt där. Och det fanns ju inte i min värld att det skulle vara så, för att skulle man vara förkyld eller minsta lilla ont på någon annan ställe, ja då tog man ju några tabletter eller någon spruta, för men höll man på att träna och jobba för att liksom på allt möjligt för att vara med och spela match. Det var ju då det kunde bli matchhjälte, det var ju det man ville bli. Då kunde man inte avstå det liksom, så det skulle ju till mycket för att jag inte skulle kunna spela. Jag visste ju att det var travet som gällde i första hand och till slut blev det en naturlig avgång från hockeyn. För den sista matchen, som det blev min sista match som jag spelade, då fick jag en tripping och åkte rätt in i målburen, vred sönder fotleden ordentligt. Jag kom ju upp då till lasarettet direkt på kvällen och då skulle de ju operera. Nej, 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 här opereras ingenting, sa jag. Och varför det då? Nej, sa jag, jag ska köra sista travtävlingen för den här säsongen på söndag. Jag leder championatet med en seger över Thomas Nilsson. Ska inte operera någonting. Ni får lägga på gips så får vi fixa det på något vis. Efter mycket dividerande då, fram och tillbaks, så blev det så som de gjorde. De la gips och tävlingsdagen kom. Det var lite kallt för det var på senhösten och jag hittade en gammal stövel i modell storlek 48 eller någonting. Fick lite sprutor på dagen då för att jag skulle kunna köra. Drog på mig den här stöveln och så dressen utanpå, så det syndes ju inte direkt att jag hade gips eller någonting. Och det slutade ju då på ett väldigt bra sätt, för jag vann väl 3 lopp sista tävlingsdagen där och blev ju då champion som sagt var som lärling, vilket var unikt. 5 timmar senare då allting släppte, så det var jag inte så nöjd, för då hade man ju en oerhört smärta, men det fick jag stå ut med för att det var värt för att vinna championatet. Jag kunde ha stått ut med mycket mer, för championatet var det viktigaste för mig. Rädd har jag väl aldrig riktigt varit, åtminstone inte att spela hockey och inte då det gällde hästar heller. Det blev man lite på senare tid, då blev man lite mer förståndig och försiktig då det gällde hästarna, vad de kunde göra. Men jag hade ju en devis, det var ingen som skulle få mig, alltså skulle kunna tackla mig då jag spelade hockey och se mig ligga på isen. Utan jag försökte till varje vis ta mig till båset och ramla ihop där. Men det är klart att det hände ju tyvärr då att jag fick visa det i alla fall. Travet blev ju också lite av den devisen att då skulle jag ju vinna till varje pris, framförallt i början av karriären då man fortfarande var lärling och första åren som tränare, eller kanske många av de första åren. Man brydde sig inte riktigt om man körde över någon eller flyttade på någon eller någonting sånt. Det var viktiga var att vinna, men alltså, till slut så höll ju inte det. Reglementet ska vi veta på 70-80-talet var ju mer, det var lättare att göra de här sakerna. Va? Men framförallt så kostade det mycket pengar i böter. Även där vann jag ju den här busligan, vilket jag inte kan vara stolt över. Jag tror att det var 1 eller 2 år i rad som jag liksom böta mest i hela Sverige. Och man kom ju underfund med hur roligt det är att vinna ett lopp då man har tagit bort värsta konkurrenten. Det tror jag alla håller med om som har kört lopp, att vinna är roligt, men det får inte ske på bekostnad av att man fimpar någon annan. Det gjorde jag i alla fall kanske lite senare, men då var det inte med berått mod utan mer kanske slarv eller man inte tittade sig för ordentligt. Och jag ska inte göra maskin heller själv, för att jag körde med väldigt små marginaler under min karriär, även om det blev större och större mot slutet av min karriär. Men det var många gånger i alla fall inte medvetet, och det vill jag ju i alla fall poängtera. När jag började köra i de här större loppen, det vill säga dåvarande V75 och lite större loppen då ville man ju liksom inte vinna på och köra över en konkurrent. Det funkar inte, man mådde inte bra av det. Ingen som har gjort det kan säga var roligt, för jag vann när man körde över den värsta. Va? Man vill inte göra det. Man vill vinna på sin och hästens egen skicklighet. Alltså att hästen är bra, att du kör ett bra lopp. Det är det ultimata då det gäller att vinna lopp, tycker jag. Visst har det gått lite vilt till ibland, men det var förr i tiden. Det finns många skrön inom travet från 60- och 70-talet, hur det var förr och lite uppgjorda lopp på den tiden. Jag var inblandad i ett. Nu är det preskriberat, för det här skedde någon gång på mitten av 70-talet, vill jag minnas. Jag hade börjat hos Dan Wegebrand. Han fick in en häst ifrån Jägersro som inte hade presterat någonting. Det var mest galopper på en 3-4 starter. Då skulle du veta att man vann nolleloppet ungefär på mellan 25 och 26 på den tiden. Och den här hästen åkte jag ut och körde ett jobb med och körde 23,5 full distans ensam. Så här gällde det ju, den här skulle vi ju sätta, för att det är klart att den här hästen, nu skulle vi göra lite pengar också. Problemet var att jag hade inte så mycket pengar, jag låg efter med hyran. Det var fattigt på alla sätt och vis. Men jag lyckades skrapa ihop närmare 1000 lapp skulle jag tro. Och tänkte, den här ska jag spela. Jag hade en granne nämligen som, hör och häpna, var polis som skulle spela åt mig. Jag berättade det för honom. Men det var ju så här att det gällde att få ett bra spår med den här, för det var voltstart. Och jag hade en kollega uppe på sekretariatet som jag sa till. Du, den här hästen, får en spår 1 så är det bara lira. Så se till nu när du kör fram startspåren att den får spår 1. Han påstår att han körde om det ungefär 22 eller 23 gånger tills han fick spår 1, den här hästen. Sant eller inte, men så sägs det i alla fall. Tävlingsdagen kom. Jag hade spår 1 som sagt, var kom ut i defileringen. På den stod ungefär 6 gånger. Starten gick, jag höll upp ledningen enkelt och körde väl ungefär en 25,5-26 första varv. Jag tänkte jag drar ett bra tempo så att man kan skratta om de tiderna nu, men så var det då. Och för att liksom få väck konkurrenterna mer och mer, och det lyckades jag med. Men jag hade en som var kvar i rygg ungefär 800-900 meter kvar. Jag tänkte fasen också, men jag hade ju mycket kvar att köra med, så jag liksom körde vad jag kunde 700 kvar, för jag tänkte de kan aldrig följa mig, trodde jag, ja. För den här hästen som satt med i rygg följde med, och i sista sväng ungefär 300-350 meter kvar så vrider han ut utvändigt mig, och jag såg att han skulle bara passera mig, va. Så jag skriker till den här killen då att för helvete, och så sa jag namnet på honom. Du, jag spelar allt vad jag äger och har och med dig till. Du får en rejäl sudd om du tar upp. Ja, ja, sa han och tog upp. Och vann jag med huvud och hals till 6,5 gånger pengarna. Så att jag fick ju ner och betala honom då. Då skulle du veta att 3000 var det första pris. Han hade fått 300 kronor i provision. Han fick betydligt mer utav mig. Jag tror han fick en 6-700, och så fick han ju naturligtvis en flaska whisky också. Så att han var nöjd med resultatet trots att han bara var två. Och jag kunde betala hyran och fortsätta att bo där jag bodde. Så att, så kunde det ske. Det gör det inte nu, jag lovar. Sånt skulle ju aldrig kunna fungera idag. Det går bara inte. Att vinna till varje pris, ja, det ville man väl ändå, utan att då som sagt var störa en konkurrent. Och det lyckas jag med, för att vinna med Top Royal Sprintermästaren på hemmaplan, det är absolut det roligaste jag har varit med om i alla fall. Och känslomässigt det absolut största. Och jag pratade med Torbjörn Jansson bland annat om det här, när man upplever den här euforin då man har vunnit lopp, då man har passerat mållinjen, och gärna då om den lite större lopp. Så för mig var det i alla fall, och det bekräftar Torbjörn också, att den här känslan då man vänder upp, då konkurrenterna har kört förbi en på väg till stallbacken, då man är helt ensam innan man kommer fram till vinnarcirkeln. Och på något vis det bubblar in, och man känner det här, man har lyckats, allting, den är underbar. Samtidigt så har jag en minst lika rolig segrare, för jag kommer aldrig att glömma den. Det var på Lycksele, det var 3000 i första pris. Och jag skulle köra en häst som hette Viggo Bra. Och han som tränade hästen, han var typ sportchef på Lycksele. Hans pappa ägde den här Viggo Bra, och han hade satt upp mig. Och hästen hade 44 rekord och hade aldrig varit bland de tre. Och han förvärmde till mig och frågade om jag kunde komma och värma då, vilket jag gjorde. Jag körde ett varv. Det som var, det var att han stod helt ensam på start. Det kanske var två hästar på 20, och så var det 40, 60, 80 och 100. Jag vet inte hur många tillägg det var i det här loppet. I alla fall så gick loppet, och jag höll ju upp ledningen då naturligtvis, som jag var ensam på start. Men sen efter 400-500 meter så tänkte jag, är det omstart? Jag vände mig om, för jag tyckte jag var så långt före. Jag ledde nog med 40-50 meter då. Nej, det var ingen omstart, så jag fortsatte och lät han springa på helt enkelt, och behövde knappt stötta lite grann, utan han fick springa och runda första varvet på 37, och då ledde jag väl med 100 meter. Och publiken, och de stod där, de stod där och jublade liksom, och jag fattade inte heller, för jag hörde inte tidsmässigt exakt vad det var, va? Även om jag hade en klocka så trodde jag att jag hade knäppt fel. I alla fall så fortsatte jag då nästa varv, och jag vann väl, jag kommer inte ihåg vad jag vann med, 40-50 meter. Och han gick en 37, så han sänkte rekordet med 7 sekunder. Och det var väl det loppet han vann i karriären. Men just den här känslan där jag kom till vinnarcirkeln med den här hästen, och se den här äldre mannen stå och gråta, krama om sin häst. Han fick ett täcke också, va? Och 3000, det är ju liksom travsporten, hur den kan vara ibland med det här härliga amatör med glädje, så 3000, och så gläds man åt någon miljon i första pris. Det är så brett, va? Och varför han vann, jag tror det är tre orsaker. För det första att han stod helt själv, att han fick koppla av hästen och liksom kunna springa avslappnat, och även jag hade väl en del i det hela, men det viktigaste tror jag var de två första, att han fick vara själv där framme och springa avslappnat. Så det behöver inte vara jättemycket prispengar för man ska komma ihåg vissa saker och se glädjen i det hela. Jag tror det var 1980 jag blev egen tränare, jag är ganska säker på det. Det blev ett naturligt steg, och jag hade som mest faktiskt 55 hästar i träning. Och en sak som inte många vet, jag blev faktiskt tränarchampion ett år på Halmstadtravet. Tror det eller ej, det var inte bara att jag kunde köra, så lite grann kunde jag träna också. Men redan då så hade jag börjat kört åt andra tränare och amatörer. Och jag var definitivt den som körde mest i lopp i Sydsverige. Jag är ganska säker på det. Jag vann ofta och det rullade på riktigt bra. Men till slut så kände jag ju liksom, jag var ju borta var och varannan kväll eller varje kväll och körde. Familj hemma och jag hade hästar att träna och jag hörde det mullra lite grann i lederna bland mina hästägare då som jag hade. Hur ska han hinna träna våra hästar? Och det där började jag att förstå och känna. Och fysiskt så blev det ju riktigt, riktigt ansträngande att ha då en 50 hästar i träning och vara med och köra. Och därför jag beundrar alltså Björn Goop idag som framförallt, och nu har han dragit ner lite grann, men åren innan då han har kört, har varit med i träningsrörelsen, även om Olle och Annika är med i det hela och håller i det, så är han ju med och tränar och gör träningslister. Han stor beundrar av Björn Goop att han orkar med det här som han har gjort genom åren. Jag gjorde helt enkelt så att jag tog ett steg som var lite chansartat då. Jag blev väl kanske officiellt den första typ catchdriven. KG Fylking hade ju körde ju också. Så att, jag vet inte, men jag var en av de första som började köra på heltid i alla fall. Och det var ett beslut som jag våndades när jag skulle ta det. Skulle jag liksom göra det eller inte? Men jag gjorde det och i den vevan så flöt det på. Jag vann kriteriet med Not So Bad 89 åt Olle Goop. Jag fick börja köra till Stig H. Och bara får man köra till Goop och Stig H. Det första Breeders' Crown-loppet som gick, faktiskt, som gick i Romme vann jag åt Stig H. just med en häst som heter Promotion. Och jag körde Queen L till han. Jag körde många andra hästar. Han vann Kalmarsundspokalen med några också. Så att, och det gav ju eko. Så då fick man ju börja köra ännu mer. Och de fick börja köra de här bättre och bättre hästarna. Och sen träffade jag en finländare som flyttade till Halmstad. Det var Kari Läderkorpi. Och han drev ju då en väldigt liten. Han hade inte mycket hästar i början. Men han redan då så var han ju en hästkar och hästhandlare framför allt. Så han började ju att köpa in hästar. Och då hade han ju ingen tränarlicens själv. Så att vi slog våra påsar ihop. Jag stod som tränare. Det gick väldigt bra tycker jag resultatmässigt. Europaderbyt med Progress Value med 1,8 miljoner. Eller nästan 1,9 miljoner i första pris. Var ju en av höjdpunkterna. Men den roligaste vinsten, absolut, det var ju Sprintermästaren 1993. Det som var unika med det har inte hänt för och kanske inte kommer att hända heller. För i försöket då körde jag en häst som hette Paparazzi och vann med den. Och Stigård körde Top Royal och var tvåa. Så de gick ju till final. Och då frågade Stigård efter försöket om man hade något tips. Vi hade lite problem att hitta riktigt bra balans på den här. Och jag berättade vad vi hade haft på den. Ja, då sa han så här, Stigård, jag hade haft ett par aluminium päronsko med öppen tå hade jag provat, sånt, vilket vi gjorde. Och då valde jag att köra Top Royal i finalen och jag tror det var Jorma Kontio som körde Paparazzi. Och finalen blev ju då fartfest, Kopiad var med och skulle ha ledningen och Thomas Urberg körde Blue Hawaii och skulle också ha ledningen. Så det gynnade ju min häst och 300 kvar så kände jag att jag kan vara med i det här loppet och kom längst ut farandes. Och så vann jag det här med huvud och hals. Det var absolut känslomässigt det roligaste loppet. Som jag sa tidigare, Kara och jag hade stora framgångar men efter 4 år så började jag samarbeta och knaka lite grann. Det var ingen särskild sak utan det är sånt som händer. Man skiljer sig och vi var nog bägge överens om att det inte funkar riktigt på alla sätt och vis. Vi hade olika synpunkter om saker och ting och det blev slitningar och då var det lika bra att bryta. Och eftersom jag då hade stått som tränare för Karis hästar i så många år så hade jag liksom bränt alla de mina gamla kunder för jag kunde inte köra mot Karis tränade eller officiellt mina egentränade hästar. Den enda som gick utanför det här var ju Bolets Igor. Bolets Igor var ju den hästen som ligger mig varmast om hjärtat. Jag menar, han vann Price the Best, en Price the Giganten, han vann kommunloppet, han vann Copenhagen Cup, han vann jubileumspokalen, jag vet inte hur mycket han vann va? Och sprang in över 10 miljoner, det var ju en fantastisk häst, så att det är min häst om du förstår vad jag menar, va? Det är den som absolut ligger mig varmast om hjärtat. Men då jag bröt med det här med Kari då, då hade jag egentligen inte så många att köra åt för att då stod jag där och mina gamla kunder hade ju skaffat sig andra körsvänner och det är fullt förståeligt. Så att det kändes som att ja, jag ramlade väl ner från elitserien till ungefär division 5. Så kändes det i alla fall. Hello darkness my old friends. Idag kan jag säga att Kåre och jag är de bästa vänner och det finns inga hard feeling mellan oss, tvärtom. Men det var jobbigt alltså. Helt plötsligt var jag ingen. Jag var ju uppe i toppen hela tiden. Jag spelade ju elitserien och så helt plötsligt så ramlade jag ner. Jag fick ju litet lyft och Åke Svanstedt flyttade ner som jag kände sedan tidigare då. Även Ludde fick jag börja köra lite hästar åt. Jag kan ju nämna att en sån som Ludde, det är ju en fantastisk människa. Den kan man bli osams på i lopp, jag lovar. Vi har skällt på varandra så det bara rykt ibland. Men han är inte långsint och inte jag. Och vi kommer väldigt bra överens. Men Ludde har ju alltid varit en sån där kille som har ställt upp för andra och hjälpt. Det vet vi ju. Och vad gjorde han med mig då? Jo, han ringde mig en gång då, liksom där jag var där nere och körde de här hästarna som han knappt fick pengar med. Du, sa han, har du lust att åka ner till Padova om, jag tror det var 3 eller 4 veckor, och köra Viking Kronos? Hoppsan, Viking Kronos, obesegrad då. Ja, vad skulle jag göra? Jag funderar väl kanske en halv minut. Och så, ja, det är klart att jag gör. Jag tänkte att det här är ju en härlig häst. Och då frågade jag, för då såg hästen på Jägersro en kort stund. Och då fick jag känna på nytt jobb, ungefär i 25 tempo. Och det var ju, alltså det var en dröm att köra. Man kunde inte fatta att det var en 2-åring. I alla fall då, så veckorna gick och hästen hade gått ner och till Padova, kommer ner. Då lite kuriosa, Jerry Riordan passade hästen då, eller hjälpte till och skötte den i alla fall. Kom in på stallbacken där i Padova och det var ju kameror överallt. Och jag visste ju att skulle den här hästen förlora så var det ju mitt fel, naturligtvis. Den här var ju obesegrad och var ju liksom, han hade sån hög status. Ni ska ändå veta det, var något av hans bana, jag hade bakspår, jag tror jag hade nummer 13 eller någonting sånt, eller 12 eller någonting sånt. Och inte blev det bättre, där såg Järv ut och värmde första hit, där han var av på mitten. Han tog inte travsteg, han såg bedrövd ut. Jag ringde till Ludde, ska han verkligen starta den här? Och Ludde, ja, han var ju vansinnig när han fick höra det där, va? Men han sa, åk ut och värm igen. Jag fixade en vagn så jag fick någon sidostång på den. Åkte ut och värmde. Och han var långt ifrån bra, men det var ju en väldig skillnad i alla fall. Och sen i loppet, ja, vad tror du? Det är klart att han vann. Han vann väl med 3-4 längder trots lite problem under vägen. Han var en fantastisk häst alltså. Och jag förstår att den här ligger honom varmt om hjärtat. Fantastiskt på alla sätt och vis. Det kändes ju riktigt, riktigt bra faktiskt. Men det fanns liksom ingen bredd, ingen helhet i det. Jag körde någon enstaka bra häst emellanåt, men det var mest de här C-hästarna som jag fick köra som liksom stod mellan 40 och 50 gånger. Och då tänkte jag för mig själv, har jag blivit så jävla dålig kusk helt plötsligt? Och så var det väl naturligtvis inte, för att det är ju så att du måste ju ha ett material att köra med för att du ska kunna vinna lopp. Och är du då... körde inte så mycket som inte jag gjorde heller, då tappar man ju lite av den här kobrainstinkten och ta initiativ och veta när man ska gå eller inte, för då hade man ju, då man körde som mest då hade man den typen av hästar också, men det försvann ju mer och mer. Samtidigt så måste jag säga att det blev ett, på något vis ett uppvaknande. Det var liksom något nytt för mig och man kanske inte hade varit så ödmjuk som man borde vara under några år då man liksom stod på topp, men när man hamnar där nere i skiten och liksom förstår mer hur många då egentligen lever sin vardag, för att det är bara grädden, de här toppkuskarna som liksom får vara med, och den kategorin tillhörde jag ju ett tag. Då är det liksom väldigt lätt att tycka någonting där man där uppe. Nu hamnade jag där nere själv och trampade i dyngan. Om jag blev en bättre människa, ja, det hoppas jag, men det är möjligt att det var lite sent, men i alla fall lärde jag mig det kanske, att bli lite ödmjukare inför situationer. Och det är möjligt att med ödmjukhet, det kanske jag haft lite nytta av på Kanal 75, jag vet inte. Men i alla fall så var det i början, ska jag säga dig, det är lätt att sitta och prata i tränarrum och ha synpunkter. Men när vet du, kameror och mikrofoner kommer, ja, då blir man lite, du vet sådär, att vad är det nu, man stakar sig och man tittar fel och... Men ju mer jag gjorde det så tyckte jag att jag kom in i det, och det hade man ju hjälp av sina kollegor också som talade om hela tiden. Och det gjorde, då jag kände att det här liksom var en grej för mig att jobba i trav-tv, så var det enkelt att ta det här beslutet att sluta köra. Så det var skönt att jag liksom kom ur det innan liksom jag ramlade ner för långt i dyngan. Så att, det är jag tacksam för att jag fick jobb på Kanal 75. Och då var det jag och Borgå som satt, och där satt vi och kommenterade loppen, och man läste in sig, man pluggade in sig, och man kan ju bara konstatera att det utvecklas enormt den här trav-tv nu. Och det är ett fantastiskt roligt jobb, det säger jag alltid. Och det är det, för att jag är väl förberedd, tycker jag, där jag kommer dit. Jag har inte rätt alla gånger, men jag har en kunskap och en respekt gentemot mina forna kollegor. För de vet vad det handlar om, de vet vad jag pratar om, att jag svävar inte iväg. Naturligtvis har vi inte samma åsikter ibland. Men det är viktigt att de som sitter där har en viss kunskap, tycker jag i alla fall. Och sen finns det ju en kod eller en hedersregel. Om jag har synpunkt på någon av mina före detta kollegor, oavsett vad det kan vara, så mår man ju då, de mår ju för chansen att så att säga sin sak. Och det har ju också utvecklats, för så var det inte förr. Då satt man och tyckte någonting och så fick inte den berörda kusken säga sin sak, eller tränaren. Och det är ju, tycker jag då, väldigt viktigt. Det är så här att ett felbeslut i lopp, det gör ju alla kuskar. Och jag försöker undvika att om det är en mindre tränare som kanske har en chans någon gång och det blir lite fel i loppet, så försöker jag undvika att ha direkt några större synpunkter på den körningen. Däremot om det är Erik, Björn eller Örjan eller Johnny, de här, så då har jag inga problem, utan snarare tvärtom. Erik är ju omöjlig, för att om han nu har tagit några felbeslut, som jag säger, så är han så medveten om det. Och han vet att frågan kommer, så besvarar han det liksom innan han hinner liksom börja. Vad tänkte du på, 700 kvar eller någonting? Då vet han det redan. Men de åker ut i nästa lopp och har en favorit igen kanske, så att de tar inte så hårt på det heller. Men gentemot lyssnarna och tittarna så är det viktigt, att tycker jag, att man även sätter ner foten mot de stora. Ja, min karriär som kusk och tränare, det är jag faktiskt stolt över, för att trots allt har jag vunnit ungefär 2 500 lopp, och när man kom in i 1000-klubben, det var ju ett stort steg, och det var ju, alltså, man var stolt. Och sen naturligtvis när man kom in i 2000, då jag tror jag var 17 eller 18 man som kom in där, och med tanke på vilka som är med där och vilka som är bakom, så är det ju liksom bara att njuta. Och det jag har gjort och det jag har vunnit, det kan ingen ta från en. Och jag tycker själv, och det står jag för, jag tycker jag lyckas inom det här. Sen är det ju så att jag har ju vunnit många storlopp, både internationellt och i Sverige, så det är klart att det är man ju extra stolt över. Finska kriteriet, svenska kriteriet, stod Derbyt, Oaks, jubileumspokalen, kriteriestoet, Copenhagen Cup, Tyskland, Preis der Besten, Preis der Giganten, Italien. Jag har vunnit väldigt mycket storlopp. Det är klart att jag hade kunnat vunnit fler lopp. Jag var ju väldigt offensiv i min körstil, och jag körde naturligtvis bort en hel del lopp på det viset. Men samtidigt vann jag väl något, va? Men jag var offensiv och så var det bara, och det gick inte att ta bort, även om man liksom ibland då körde lite snyggare lopp. En gång var jag nere i Frankrike, då var jag för offensiv. Jag åkte ut till Normandikusten med just Progress Value som vi vann Europaderbyt med. Och det var 2,6 eller 2,7, 4 hästar stod 25 meter bakom. Jättelånga raker och korta svängar, och vi körde där, och någonstans hände väl någonting i skallen även den gången, så att jag vred på ungefär, och du vet, våra 300-400 meter kvar, fast det var ju mycket längre fram till mål på det här långa upploppet. Passera alla utom en häst, var tvåa. Jättenöjd, för jag tror det var 1,5 miljon första pris, och det var ju naturligtvis mycket andra. Tar ut hästen liksom ur fältet lite grann. Ja, då fortsatte 17 hästar till, så att det var ju 2,7 och jag körde 1700. Ja, det kändes lite pinsamt, eller mycket pinsamt ska jag säga. För att först skulle jag ner och byta om, och Paul Viel som var en av de franska kuskarna, han kunde lite grann engelska i alla fall, så jag förklarade för honom. Så jag tog tjuren vid hona direkt och berättade, och de avskarvade ju naturligtvis de andra. Gick ut därifrån, satt mig i bilen och körde hem. Då hade det kommit någon mobiltelefon i alla fall, för att jag ringde ägaren och berättade vad som hade hänt. Det blev alldeles tyst, så ända han sa, du får betala flygbiljetten själv, och så la han på. Om jag skulle jämföra mig själv med dagens toppkuskar, ja, alltså var jag nog lite Robert Berg-stil, tycker jag själv. Lite pang på rödbetan, blixtra till lite grann, lite ilska, förbannade lopperna ibland. Ofta så blir det inget bra resultat. Men Bergan, med han med sitt kluriga smil och en räv bakom öra till exempel, han är ju en som man måste gilla. Roger Wahlman, kan verka burdus och sånt där om man inte känner han. Han är ju rätt fram och liksom, vadå liksom, men är ju en jättehärlig kille att prata med. Och han är inte rädd för att säga vad han tycker och tänker. Och han har inga större problem heller att man liksom kritiserar han. Men man får svar på tal och det gillar jag. Sen har du då Örjan Kihlström som det varken toppar eller dalar på. Han är ju en av våra absoluta toppkuskar. Om det är den bästa, det diskuterar ju många. Men han är ju väldigt, väldigt cool på det viset. Björn Goop är ju mer, oftast mer sansad och tänker efter lite grann innan han säger. Erik är ju den som tänker ännu mer och filosofiskt lagd med på det viset. Johnny Takte till exempel, det är ju mer en djup människa som tänker kanske lite, ibland lite för mycket, funderar och har tankar och sånt här. Och så måste man gilla Ludde då, på det sättet han är. Det är ju lite åt Bergan håller. Vet Bergan och han är ju lite osams. De är egentligen så att de är ungefär samma skrot och korn. De är färgstarka, de har åsikter och tycker saker och ting. Och det är ju bra naturligtvis. Mitt temperament, ja det förstår ni att det var ju hett framförallt i ishockey och viss mån även i travet. Men när man snörar på sig skridskorna då liksom, då rann det till ibland. Sällan vid sidan om faktiskt, jag kunde brusa upp på sidan om, men ytterst sällan så var jag helt levrad. Jag pratade med Björn Goop med det här om vinnarskallar och sånt. Jag vill nog påstå att Björn Goop är en extrem vinnarskalle. Och det jag gillar med Björn, titta då han kör, om vi säger 700 kvar, så vrider han runt och blåser förbi fältet och så får han en längd eller två. Hur han jobbar och håller igång hästen genom hela svängen, en bit på upploppet, sen ser han att det är klart, då slutar han direkt. Han slutar även att driva direkt om han ser att den liksom kommer att få stryk. Men just det här, han ger dem aldrig chansen och han lyfter fram dem på något vis som få kan. Jag vill påstå att möta Björn Goop i en finish, det kan inte vara lätt, för där har han en få övermän om han nu har någon. Hade jag någon vinnarskalle? Jag vet inte, var kom den ifrån? Det är ingen i släkten i alla fall som jag känner till. Men jag, på något vis, då jag snörade på med skridskorna och åkte ut till lopperna, framförallt i början av karriären, då small det bara till in i skallen och då kom den där gnistan på något vis. Det var bara så. Ja, här på vårkanten, då hände det någonting med mig som gjorde att man fick verkligen känna hur viktigt det är med anhöriga och vänner och sånt här. Och man värdesätter dem och livet på ett helt annat sätt än vad jag kanske hade gjort alla gånger. Jag hade jobbat i Örebro på lördagen på V75 och gått där hela dagen. Och sen åkte jag till Värmo på söndagen och det var lika där. Och fick plötsligt ont i ena benet, mitt högerben. Men det blev värre och värre och värre. Och det var riktiga, riktiga smärtor som liksom strålade upp. Framförallt mot ljumsken och höften. Frugan tyckte ju naturligtvis att jag skulle åka till sjukhus. Men vad fan ska till sjukhus? Ja, det går ju över. Det är klart att det gör ont i ett ben. Det åker man väl inte till sjukhus för liksom. Men alltså verkligen, den tilltog ju mer och mer. Och till slut jag bara kröp på golvet hemma och liksom, jag kunde inte sova, det var helt omöjligt att jag kunde sova. Så att då hon hade tjatat ett par, tre dagar så var det ju, åkte tidigt in en morgon till akuten. Och blev inlagd direkt då, det var ju upp då på röntgen och det var ju ultraljud, alla möjliga typer av undersökningar. Och då konstaterade man att jag hade då en rejäl vätskefyllnad uppe i ljumsken som pressade mot nerverna och kan man säga, muskelfästerna och som gjorde att den här smärtan var så intensiv. Och sen då våra andra gjorde liksom i höften och sedan mina knä. De kunde inte veta, de visste inte riktigt vad det var. Och det var ju undersökningar, det var ju nålar och det var ju blodprov och de odlade och de gjorde ju allt möjligt. Och samtidigt så fick jag ju en massa morfintabletter så att man seglade lite grann. Men fortfarande så hade jag ont alltså. Det visade sig att de hittade inte vilken typ av bakterier det var. Så under tiden hade jag fått en bred antibiotika med penicillin direkt i blodet och så. Och värken hade ju sakteliga börjat avtagit lite grann. Men jag kunde inte sova. Så på 3 veckor, om jag räknar med den veckan hemma, så sov jag ju knappt någonting. För så fort jag la mig, så efter bara ett par minuter var jag tvungen att vrida mig och då gjorde det så förbannat ont så jag visste inte vad jag skulle ta vägen. Så det var rullstol och det var kryckor och det var stolar jag satt på och slumrade till. Och så var jag då uppe i det blå med alla de här tabletterna. Och jag vet att Molle och Matteus var och hälsade på mig. Och jag märkte på dem, de tittade lite sådär på varann. Och då hade jag gått ner närmare 10 kilo i vikt. Så fysiskt så var jag i ett otroligt dåligt skick. Men att jag skulle gå ner psykiskt som jag gjorde, det hade jag inte den blekast om. Jag skyllade det mesta på sömnen, för att det liksom kroppen åter inte hämtar sig. Vem jag än pratade med, vem som än kom, så var det gråt och det var ena med det tredje. Och jag var på undersökningar och de ringde och det var... Jag grejar inte helt enkelt. Va? Det var otroligt jobbigt tid där. Och i slutet av tredje veckan, då, två dagar innan jag skulle visa sig få åka hem, så kommer de och säger: du Lennart, nu har vi tagit alla prover vi kan ta, vi kan inte göra mer. Läkaren kom och gjorde ronden, det visade sig att jag hade väldigt hög sänka, uppåt 140, jag kanske ska ligga på 15-20. Då frågade jag lite lugnt, vad beror det här på då, att man har så hög sänka? Ja, sa han, du har ju en kraftig infektion i kroppen, det vet vi, sa han, men sen kan du även tyda på att du har tumörer. Och du vet, om man är där nere i skiten, och det var ungefär som de liksom satt klacken till en och skruvade ner den ändå, för tumörer, det är ju cancer, och cancer, och dör man. Det var ju enda jag tänkte på. Och den natten var ju liksom inte rolig. Jag körde ju de vanliga runderna runt Varbergs sjukhus och rökte mina cigaretter. Jag tänkte att jag kan röka lite till, men då fått cancer och ska dö. Det var ju skitsamma. Upp då, slumrade väl till några minuter, och sen då på fredag morgon där jag skulle åka hem, då hade jag inte fått svar på de här röntgenplåtarna än. Då kommer sköterskan, och som grädde på mosen så säger hon lugnt till mig då: hörru du Lennart, du skulle behöva ha en anhörig med dig då ronden kommer. Jaha, då hade de ju då konstaterat naturligtvis tumörer, eftersom hon säger så. Jag ringer hem till min fru som naturligtvis blir också upprörd, och hon ringer runt och fixar skjuts. Under tiden så stötte jag på den här sköterskan igen och frågade: vad fan menar du med det du sa liksom? Och då gick det upp ett ljus för henne att det, vad hon hade sagt, och hon bad om ursäkt, hon var förtvivlad. Det hon menade, hon hade hört mig då, läkaren hade gått ronden, att jag tog inte till mig, jag hörde bara det dåliga. Då jag pratade med min fru så berättade jag liksom inte alls som läkaren hade sagt. Det var det hon menade på att en anhörig behövde vara med och lyssna på vad läkaren sa. Sedermera kom ju ronden då, och då visade det sig att jag inte hade något tumör, och jag fick åka hem. Och sen har det gått raka spåret hela vägen. Det man kan oroa sig för, och det är att man inte har exakt att hitta vilken typ av virus det är. Men skitsamma, jag mår bra nu, jag äter och jag har gått upp i vikt och jag sover som jag ska. Och när man går igenom en sån här pers så funderar man ju lite grann. Och en sak som jag tänkte på, är någonting man ångrar i sitt liv? Och för min del, ja. Förmodligen när jag kommer ner där till Sankt-Per och ska stå där och prata med henne, och det, då lär det väl så att det lär väl ta lite tid, och innan han bestämmer sig på vilken, om man ger tummen upp eller tummen ner, för att jag kan inte påstå att jag levt efter 10 Guds budord direkt. Men det man har gjort, det har man gjort. Du kan liksom inte börja ångra det, för det hjälper ju inte, för att har du gjort det så har du gjort det, va? Och man kan inte gräva ner sig i det. Och sen är det ju så här, tycker jag, man lever ju bara en gång, så se till att ha roligt och gör det någon möjlighet till. Inom de ramar som finns naturligtvis. Man ska inte såra andra. För det jag lärde mig under sjukhustiden, det var i alla fall hur viktigt det är med anhöriga, vänner och livet som sådant. Jag, hårdingen, som plötsligt grät i tid och otid när jag blev sjuk. De som har varit i den här situationen förstår vad jag menar. Det är ju så här med livet. Det blir lätt en slentrian. Man tar allt för givet. Och det är framförallt de som man står närmast, för de har man levt ihop med, och då rullar det på och rullar på och rullar på. Det är lätt att glömma bort att man måste bjuda till på ett sätt som de tyvärr flesta inte gör. Men en sak är säker, att bjuda till, det kommer i alla fall jag att göra nu. Den sista låten jag har valt, den är ju givetvis till min fru Marianne. Lyssna här nu.
Du är som en ros, en nyutsprungen skär, ja, som den vackraste musik.
Det killar så skönt under foten min, jag känner gruset med tår.